podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Save my balls.
Get my claps and steering wheel.
Hej och välkomna allihopa till Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd där vi oftast pratar Formel 1 och där vi ibland pratar IndyCar och där vi idag för första gången ska sätta oss och prata om något annat än formelbilsracing, tror jag nog, Anna Andersson, eller hur?
Ja, men det kanske det är. Idag ska vi prata rally och vi ska prata kvinnor inom motorsport. Och det ser jag verkligen fram emot.
Och det finns ingen annan bättre person i världen att prata om just de här sakerna än den legendariska kartläsaren Tina Turner. Välkommen till Plattan i mattan. Vad kul att du är med oss här.
Jag tycker också det är jättekul att jag fick vara med. Och så är jag ärad att den här Formel 1-podden har dratt över och gått ut och inkluderar annan motorsport. Så grattis till er.
Ja, är det någon gång vi ska göra det så är det ju för den här sakens skull. I många gånger vi har ju haft en hel del gäster och alla är liksom formelbilsrelaterade oftast. Och då skriver jag så här liksom, ja men jag har skrivit liksom Kenny Bräck vinnare av Indy 500 IndyCar-förare. Jag har skrivit så här, ja men före detta Formel 1-förare. På Tina Turner har jag bara skrivit legendar.
Ja, precis.
I mitt lilla anteckningsblock så står det bara Tina Turner legendar.
För du tänkte att alla resultaten kan jag inte få med.
Nej, exakt. Hur känner du dig med epitetet legendar?
Jag tycker att det passar fantastiskt bra.
Vad säger du då, Anna?
Ja, men det tycker jag också. Alltså, sett till det jobb som Tina har gjort för motorsporten och bilsporten kanske i synnerhet, så är hon ju verkligen en legendar. Och dessutom tittar man på de meriterna. Det är inte bara så att du har varit med och åkt liksom. Du kan väl, vad skulle du själv säga? Vilka är dina främsta meriter?
Jag skulle säga fighten om första platsen i Svenska rallyt med Thomas Rådström, där vi drog det kortare strå och blev tvåa. Och sen så naturligtvis första Dakar jag gjorde med Jutta Kleinschmidt, där vi ledde Dakar totalt liksom. I våran då, om vi säger grupp A-bil i jämförelse med dåtidens grupp B-biler, alltså den större klassen i Dakar-rallyt. Och sen vann vi ju klassen där och kom trea totalt, som var ett fantastiskt resultat. Och sen några år senare då låg och ledde rallyt ända in till sista dagen i princip, där växellåda havererade och vi förlorade med 3 minuter och 14 sekunder efter, vad var det då, 16 000 kilometer.
Alltså det är, vi brukar prata att det är så sjukt att det kan spela roll om hundradelar i Formel 1 efter 70 varv. Men en sån liten tidsdifferens efter så många mil alltså. Det är att det kan bli så. Det borde vara fysiskt omöjligt egentligen.
Ja, egentligen. Men så det är väl, men annars sen så har det ju varit massa fantastiska framgångar, precis som du har sagt, Anna, där med chaufförer och i olika klasser, både män och kvinnor. Jutta Kleinschmidt och jag har ju vunnit rallyn tillsammans i serien då, i ökenserien, och likadant i rallyserien i grupp N då, när jag åkte det också. Så att, ja, det har varit en stor mix, men alla rallyn är ju en utmaning vart den än hamnar.
Mm. Ja.
Men jag tänker, du har ju kört, om vi pratar nu, Rally Dakar drar ju igång här nu, två intensiva veckor i januari. Och du har ju kört i Afrika och i
Sydamerika.
Och nu så är den på plats i Mellanöstern, där du också har tävlat himla mycket. Alltså just den här, vad är det som är utmaningen i den typen av rallykörning? Vad måste man förändra? För det känns ju som att det är något helt annat än typ VRC.
Jo, så är det ju. Det har ju förändrats med åren. Nu har jag haft äran och varit med när rallysporten också var 54 sträckor och gick i 14 dagar. När vi åkte i rally, ja, engelsk rally där, på den tiden heter det ju RAC-rallyt då, där på 80-talet. Och likadant nere i safari-rallyt i Afrika som också höll på väldigt länge. Nu ser vi ju att sporter har gått över till en annan form, och Dakar är väl det rallyt som fortfarande hänger kvar då med den här långa intensiteten över längre tid. Och det är ju den största utmaningen i Dakar, att det håller på, det tar liksom aldrig slut och du ska leverera oavsett vad som händer. Och det tror jag många som tävlar lär sig ett mindset. När du till exempel åker en dagstävling då som Formel 1, ja, och så händer ett tekniskt problem. Visst, du kan skruva ihop bil och åka ut igen, men här kanske du får göra ett 7 dagar i rad. Och du kanske ligger absolut sist, och vissa dagar så har du, när jag körde på den tiden, då kunde vi komma direkt, bara fyllde på drivmedel och sen så körde vi en dag till, för att du fick liksom tiden räknas hela tiden. Så att ja, det är ett litet annat upplägg nu i Saudiarabien också. Nu har de fått då digitala roddböcker. På den tiden satt ju vi med kartor, 50.000-dels kartor. Och jag satt och ritade på kväll och hade på med kompasser och grejer. Så att ja, handarbete, det har blivit lite robotics även inom motorsporten och även inom maratontävlingsavdelningen då.
Ja, alltså det är ju en hel del grejer som vi måste slå ner vid. För alltså, bara det där det sista du säger, det tänker man ju inte på, att på din tid, när vi pratar 90-tal, ja, och tidigt 2000-tal, att man liksom, för det känns som att det är klart att det borde vara så. Man, ja, borde ju vara tvungen att sitta med karta och inte behöva hålla, liksom tillåtas med något annat. Att ni satt där, vecklade ut kartan, det är så himla fin och klar och tydlig tidsmarkering liksom, att det var så det gick till.
Ja.
När ni satt där och vecklade ut de där grejerna. Men alltså, och du droppar dina de här meriterna innan vi börjar snacka Dakar och nutid och sådär, så måste vi ändå, du och då ett också riktigt klassiskt namn, Jutta Kleinschmidt. Det är ju liksom, det är ju ni som såg till att man liksom jag är född 89, va? Och jag brydde mig inte särskilt mycket om motorsport och sådär, men namnen tillsammans, Jutta Kleinschmidt och Tina Turner, tog ju liksom svenska folket under 90-talet till att bli intresserade av såna här grejer.
Framförallt Dakar, absolut. Och sen just det här att vi som tjejteam slog oss in och körde på lika villkor och slog killarna. Och nu när vi berättar historia, då när vi ledde rallyt i Förenade Arabemiraten, där som COP28 nu är, och en hel del av motorsporten, och våran nya FIA-president kommer ju också från Förenade Arabemiraten, Mohammed bin Salem. Och så det är ju motorsporten. Nelson Mandela sa till mig när jag tävlade för ett sydafrikanskt team i Johannesburg, när han kom och välsignade våran rallybil. Då sa han, han tittar på det här skåpet med medaljer och sådär. Och så säger han, det är ju fantastiskt vilka förebilder ni är, och ni marknadsför Sydafrika. Men glöm aldrig bort att det viktigaste som sporten har och som sporten ska finnas till för, det är att den kan ändra och förena människor mycket snabbare än politik. Och det där frö jag satt kvar hos mig. Och det är också det jag känner om motorsport. Och nu kommer vi ju till historien med Mellanöstern alldeles strax. Men just det här att när Jutta och jag då ledde det här rallyt, det har aldrig varit tjejer som har lett och Dakar-rallyt, och de var tvungna att kolla 2-3 gånger på alla tidsuppbackningar liksom. Att det inte hade blivit ett tidsfel, för de trodde att det var helt omöjligt för ett helt kvinnligt team att leda över alla de här, om vi då säger, framgångsrika, snabba männen.
Och det här är 1999, ska vi säga.
Det här är 1999, det var i Dakar. Sen åkte vi ju då i Förenade Arabemiraten följande år. Och det var ju där som vi då ledde rally. Och det här roliga var, vi skulle in i sanddynerna till Saudiarabien. Precis på gränsen. Och det var de svåraste sanddynerna, det var 50 grader ut och då blir sanden väldigt mjuk. Så att han har ingen bäring och våra bilar på den tiden med 500 liter drivmedel vägde ju någonstans 2,2 ton. Och nu kan ni tänka er att den ska ut och åka, precis som ni tänker att det är stora snödriver. Och så finns det ju skillnad på snödriver. Det finns, om det är snödriver när det har varit lite tö så blir ju snön fastare och han håller bättre. Eller om det är nysnö. Så är det också med sanddyner i Sahara. Eller i Mellanöstern. Har det varit mycket torrt och mycket sol och varmt, då är sanden väldigt lös och har ingen bärkraft och då sjunker den jättemycket. Så vi startar som tredje bil den här dagen, alltså vi låg trea totalt. Och de här två som var framför oss, det var ju dåvarande världsmästaren i det här, Jean-Louis Lesser, som också har kört Formel 1. John Player Special körde ju han. Och sen så var det, nu har jag glömt bort vad den tredje hette. Ja, det kommer.
Ja, det är skitsamma egentligen.
Skitsamma. Och i alla fall, och då åkte ju de ut. Och så när vi kommer till de här höga sanddynerna, det var ungefär, du kan säga 5 mil med bara sanddyner på gränsen till Saudi. Och ingen ville öppna, för den bil som åker först är ju den som sparar och då blir det ju den som åker fast. Och de andra vågar oftast inte ta nya sparvar utan de kör i de spararna som ligger. Så då ser vi Jean-Louis Lesser stå på ena hållet, Jean-Pierre Fontané heter den andra, stod på andra och en lösse så skruvar på, du vet, ta ut luft ur däckarna för att få mer bärkraft. Den andra stod liksom och kissade bakom. Och egentligen så gör de det ju bara, för det finns ju ingen som stannar när du har klocka på. Men i det här fallet då, eftersom det är strategi, så ingen av de här två vill ju sätta sig fast, för de vet också hur mycket tiden förlorar. Hos oss kan ju vi förlora allt ifrån 5 minuter till 3 timmar. Eller ibland kommer du inte ut därifrån om du inte får en lastbil som kommer och drar ur dig liksom. Så det här gjorde ju då att Jutta ville ju också stanna. Och Jutta och jag står där och tittar på mig. Men jag sa till Jutta, om vi ska vara bäst i världen, då måste vi kunna åka på alla underlag. Vi behöver ju inte stanna för det liksom. Är vi inte bättre? Och Jutta bara, jo det tror fan att vi är bättre. Och så åker vi igenom, vann ju den här sträckan, för de kunde ju aldrig åka i kapp oss, för de hade ju liksom förlorat tiden och körde ju nu bakom oss. Och så kommer vi i mål där, och Mohammed är då, han var en sån här för motorklubben redan på den tiden. Han körde
nu snackar
ju,
vi F1-presidenten Mohammed bin Salayem.
Ja, Mohammed bin Salayem, ja. Fias president. Så han står ju där på podiet, det är livesändning i Dubai. Vi är nere i den här marinan där nere. Det är glitter och glamour och det är hela konkarongen. Och sen så liksom ska de släppa upp nu 2 fruntimmer. Först upp på podiet. Och ni vet ju, de skruvar på sig och de visste inte. Det var ju liksom livesändning och the big guys coming now with the, you know, no fear. Ja. Och så ska de ha 2 fruntimmer i röda overaller i en röd liten Mitsubishi där, vet du. Och så vi åker ju upp och den här journalisten då, tv-journalisten, står där med Mohammed och de skulle ju vara artiga och naturligtvis ställde ju samma frågor och visste väl inte riktigt. Och Jutta var jätteproffsig, så hon svarar ju även om det var så här, ni vet, lite nedlåtande. Och ja, det var ju många som hade problem idag och det var ju väldigt mjuk sand och många körde ju fast. Och så här, precis som att det var en ursäkt för att vi hade vunnit. Och du vet, jag står på andra sidan och så tänker jag bara, hoppas de kommer till mig. Och mycket riktigt, de intervjuar ju då också kartläsaren. Ja, för kartläsaren i ökenrally eller Dakarrally skulle jag säga 50% av framgången. Hittar du inte eller navigerar eller kan läsa landskap och supporta chauffören, då liksom blir det ingenting, då står du inte överst på prispall. Så i alla fall så kommer de ju till mig. Ja, hur var navigation? Ja, säger jag. Du kan ju bara titta på resultatet. Ni vet, tits are bigger than balls, so what's the problem? Och jag lovar er, det har aldrig. Så Mohammed, han höll på att sjunka genom jorden. TV-kameror, det var liksom dödde hela den där sändningen.
Ja, de kapar det direkt alltså. Det är så, ja, det är, ja, de det är så man gör i de där områdena. Och särskilt där och då, ja. Ja,
jag tänkte just fråga dig.
Tits are bigger than balls.
Mm. Jag tänkte just fråga dig. Hur är det liksom som kvinna att tävla i de här länderna? För du har ju också tävlat med Nasser Al-Attiyah som är från Qatar. Och är en av världens främsta, både leddiveskytte, har han vunnit medaljer i OS och även i ökenrally.
Satan, vad spretig karriär.
Det kan vi säga, ja. Alltså leddiveskytte och rallyförare i ett. Liksom.
Det får mig påminna mig om affären Spånga el och väskor.
Ja, precis. Men hur hanterar man när man som kvinna kommer in och egentligen ska styra honom? Hur funkar det samarbetet som ni ändå hade och var väldigt framgångsrikt?
Jag tror det är ju så här, och vi pratar ju mycket om det idag, hur ska vi stärka unga kvinnor och hur gör vi, vad är det för mindset vi behöver? Och jag är ju ingen sån, jag är ju en för alla människors rättigheter oavsett färg, form, kön, religion. I don't really care. Vi har en sån liten tid på jorden och den är värdefull i vilken konstellation vi än föds i och vilken ekonomi eller världsdel. Det här ser ju jag, och som du säger nu när vi kommer till motorsport och det här att Jutta och jag var en snöplog, och naturligtvis så var det ju såna här statements som fick ju också killar att höja på ögonbrynen, va? Du sticker ut, du är kaxig, det är ingen jävla jante, du går upp och tar för dig och du utmanar systemet. Det har väl jag varit, visst det har kostat mig mycket också genom åren, och jag har varit obekväm för teamen och jag har aldrig tagit någon skit, utan då har jag lämnat. Sen har inte jag gjort någon större grej av det, men för att jag måste få våga säga det jag tycker. Och när det barkar iväg och vi slog oss in i en mansdominerad miljö, som oftast när det är ett gäng med män så märker du ju inte vad det är som är en jargong. Det märker den ju först när det kommer en utomjording då, eller som jag och Jutta. Men både jag och Jutta hade ju skinn på näsa, och istället då för att ducka för de här, om vi säger, dåliga skämterna eller du vet, som då skulle liksom vara lite som en maktposition kan jag säga. Prata om oss när vi var där och sådär. Så gick ju jag direkt till attack liksom. Och det var så här, ja men du vet, vi har ju varit, på den tiden fanns det en klubb som de var väldigt stolta över, det här 10 000 meters klubben, vet du, att någon skulle då ha flörtat upp en flygvärdinne där, och jag bara, nej, det är ju inga problemet nu. Det utmanar mig, ska ni göra någonting får ni ju liksom. Så jag hela tiden utmanar systemet med pojkarna, och har de sagt någonting så har jag levererat något som har varit lite värre och stått upp för det. Jag inte ducka. Aldrig. Och så var det ju så här, ja men hon ligger till sig sina, du vet liksom att jag gjorde det. Ja gud, ni, jävlar så, men det är ju ett fritt samhälle. Blir ni lika bra på att ligga som jag är, så varsågod. Får ni se hur lätt det är att få framgång liksom. Please do it. Och det här hade de ju aldrig varit van i motorsporten, att någon konfronterar varje sånt här liksom statement, eller som de tyckte skulle kunna då bli förlöjligande eller trycka ner. Det var ju jag hög på direkt. Det gjorde ju att jag fick en helt annan ställning, och då blev det ju lite så här mystisk, crazy woman som ändå levererar resultat. Mm. Så att det, annars skulle jag säga att det var nog det som gjorde att jag också fick åka med Nasser.
Mm. För du berättade en historia för mig om hur ni ville tävla i Saudiarabien, mm, men inte fick. Och det var inte jättelänge sedan.
Nej.
För att du var kvinna, mm, vilket ledde till att de faktiskt ändrade reglerna. Mm.
Så var
där
det.
Du blev hotad av att bli stenad i stort sett.
Ja, det är ju en rolig. Alltså, det här hände 2010. Nasser och jag då.
Det var så långt ifrån att så här, du hotades att du skulle bli stenad. Och du börjar rågarva och säger det är en rolig grej. Det är så långt ifrån varandra, de två orden till reaktionen.
Ja, jag förstår det. Och det låter ju krasst. Det är inte så att jag på något sätt. Men den roliga historien är hur du faktiskt kan bryta mönster istället för att se det som ett offer. Det är väl där jag också. Ibland så har vi, tar vi för lätt till och inte jobbar med problemet på riktigt. Och så ska vi ha 1000 andra. Det är precis som Nelson Mandela sa. Du måste våga sticka ut hakan, precis som han gjorde. Han sätter sig i fängelse. Du måste stå upp för det. Och även om du riskerar ditt liv. För att annars kommer det inte till en förändring. Ibland kan vi inte prata. Och det har ingenting med människorna i den här delen att göra. Jag ser inte ner på dem på något sätt. Utan det är ju att de har växt upp i en kultur där det här har varit en norm. Och de inte vet någonting annat. Och det är likadant hos oss. Vi har människor här som tror på verkligheten, som tror på saker. Och för dem är det en riktig verklighet.
När vi sen kan du berätta då vad som hände 2010?
Och då skulle ju vi åka dit och tävla. De hade satt ut 1 miljon i prispengar och vi hade ju vunnit VM och vi hade gjort allting. Och de här 2 åren hade jag varit med och coachat Katars skyttelandslag, bland annat Nasser då. Och var med även inför Peking. Och senare...
Det är ännu spretigare.
Ja, det är ännu
att
spretigare
vara liksom
var
kartläsare och sen tränare för skyttelag.
Skyttelandslag, nej, coach för mental träning för skyttelandslag i Qatar. Jo, och då i alla fall så vi hade ju det här fantastiska samarbete, hade också jobbat med klubben i Qatar. Och så säger ju jag Nasse, men gud fasen, det är klart, det blir ju en fin julbonus att åka dit då liksom. Vem ska kunna slå oss? Och så Nasse skickade in en anmälan. Vi pratade med BMW. Vi åkte för BMW då och skickade in en anmälan. Och så kommer det tillbaks till Nasse då liksom, som tog oss från Qatar på arabiska. Och vi skulle få bil där då från X-Ray. Och så, ja, då kom det tillbaks. Du, jag tror du liksom, det står ett kvinnonamn här. Du har nog kryssat i fel att det är en kvinna. Nej, nej, hade ju Nasse då svarat tillbaks. Det är min officiella kartläsare, bla 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 bla. Ja, då skickar de tillbaka. Ja, men du vet, är hon då gift? Nej, säger Nasser, hon är inte gift. Och Nasser ringer till mig och säger, Tina, satan, skulle du kunna, du vet, du måste vara gift för att sitta i framsäte. Vi har ju inga baksäten. Och då behöver du vara gift.
Ja, men Nasser... Man fick alltså inte sitta i framsätet om man inte var gift.
Nej, så är det. Är du ogift kvinna, nu pratar vi 2010, då fick du inte sitta i framsäte om du inte var gift.
Och det är det som är grejen här, 2010, inte 1952.
Nej, liksom. Men då ringer Nasser till mig. Ja, nej gud, ni sa, jag är inte ens en kille, det vet du vad jag menar. Ja, men alltså, är det inte någon du liksom, nej gud, ni sa, i Sverige kan vi inte bara gå och gifta oss liksom det. Ja, men sa han, vet du, jag kan ju ha flera fruer, vi får helt enkelt gifta oss. Så vi ringde till hans kompis, Jaja, som skulle styra upp ett giftermål för att... Vi skulle gifta oss och jag tänkte, ja, men shit, jag har ju heller aldrig varit gift. Och jag menar, vi åker ju i lag, lever i lag och sådär, så det spelar väl ingen roll. Förresten sa jag till Nasse, kan jag skilja mig sen bara så jag vet. Jag menar, i Sverige jobbar vi utifrån att den liksom har en kärleksromans och allt det här och en gifter sig. Utifrån det så jag skulle gärna vilja kolla innan vi gifter oss, hur vi skiljer oss. Och då skrattade, då var Jaja med oss som skulle styra upp det här och liksom se hur vi kunde få till det här. Och... Då säger han, ja men oj, säger han, du vet så här, säger Nasser till mig, du vet, när du blir min fru, då har du samma ställning som alla andra fruer med hus och hem och backup och så här. Då skulle du inte ens behöva åka rally liksom. Jag bara, nej gud i himmel, jag måste ha min frihet. Så i alla fall, men vi fick styra upp det där och jag ringer till mamma och säger det, du, när du nu läser de här artiklarna, det är bara för vi ska åka i Saudiarabien och mamma höll ju på att dö liksom, ska du... Vad händer då? Och sen hade vi gjort det. Vi hade liksom fått det på rull. Ja, då skulle jag ha en brandsäker balaklava. Ringde då till OMP som levererade flamsäkra underställ liksom. Och de frågade om jag var nykter överhuvudtaget, som nu skulle sy en burka i flamsäkert material. Och sen i alla fall, så det som det då avgjordes på, det var att om jag nu skulle åka var jag tvungen att skriva på ett dokument där jag tillåt dem att stena mig ifall att jag bröt mot de här lagarna. Och då sa BMW, alltså de kunde ju inte skicka iväg oss då, det gick ju inte, de kan ju inte skicka iväg ett tävlingsteam där en skulle kunna bli stenad. De känner mig väl, så jag tror att de insåg att hon kommer att bryta varenda lag när hon kommer dit liksom. Så att, ja, men i det här då så startade ju inte vi, men jag fick ju en sån här, men vad i Och så just det här när du har haft inspiration från Nelson och tänkte, men är det någonting jag ska lägga ner mig på så här är det. Så då ringde jag till, först till Bilsportsförbundet och säger, ni har gett dem ett internationellt tillstånd, det innebär det här och det här. Och om det är så att de inte fullföljer det och jag ska bli stenad, så kommer jag liksom att vända mig mot åklagare tänkte jag säga, det heter advokater, för att då får de ju stämma er som egentligen då bryter mot vad ni egentligen står i era regler när de ska driva internationella tävlingar. Sofia blev ju livrädd och fick ju fart på det här och drog ju in olympiska kommittén. Så hela det här, för att göra en lång historia kort, ledde ju till att olympiska kommittén var den som satte ner foten. Och i och med det här då fick det här på bordet, var de ju tvungna att agera och göra någonting. Och beordrade då Saudiarabien, och därför kom också den första kvinnan till olympiska spelen i London. Och det var genom egentligen att FIA hade uppmärksammat det här genom att de inte... För jag var ju så sur den där veckan. Men... Och då i alla fall fick det här igenom, för de ville ju då titta gentemot mig, liksom göra någonting som tävlande och kvinna, efter som de står för jämlikhet. Så att det fanns ju många argument som man kunde ta upp liksom. Och så det får jag säga, det var olympiska kommittén, och efter det, och det har vi ju sett nu sen när motorsporten har varit den där snöplogen som har öppnat upp i Saudiarabien. På många håll och kanter, och idag, jag träffade ju Annie Sil här för 2 veckor sedan som kommer och tävla med en annan tjej, Annette, och som till vardags också hjälper kvinnliga saudiarabiska förare idag. Så att de tävlar på lika villkor, och det kommer att finnas. Och de tävlar i ett nationellt mästerskap där borta, tjejer i Saudi. Så att det här var startskottet för, och där ger jag all eloge till motorsporten som också då genom att öppna upp, ha jämställdhet, ha att tjejer som mekaniker, ha att tjejer med det från början, men också då Saudiarabien som vek sig i sinne förutfattade invande kulturmönster och har använt motorsporten i sitt eget land för att öppna upp för kvinnor. För att det här blev ju ett lättare sätt för dem när sporten gjorde det, som inte blir lika, precis som Nelson sa, krävande politiskt och förutfattat, och en måste ta förändringar i deras konstitution, utan det här är sport. Så att visst, många kan se det som sportwashing, men jag tror fortfarande utifrån mina erfarenheter att åker vi inte dit, utmanar systemet, börjar little by little to make a change. Politiskt så klarar de inte utav det, det ser vi. Då blir det krig istället, det är ju helt stöligt.
Det är ju många grejer att processa här.
Ja, men alltså, jag bara känner så här, jag tänker bara 2010-2012. Mm. Alltså det är ju inte länge sedan. Nej. Vi pratar ju om 10-12 år tillbaka. Mm. I tiden, det låter när du berättar som om det var 1939.
Mm. Ja, men går vi tillbaka till svensk historia så brände de ju kvinnor på bål här också för några 100 år sedan. Så jag menar, de är lika. Ja. Alltså, om vi nu tänker att om det hade varit Sverige i samma situation, det var det på 1800-talet när en brände kvinnor liksom. Så att vi har ju gått igenom den här processen vi också, bara att vi har gjort det för många 100 år sedan och fått något typ av uppdaterat synaps i våra hjärnor som har en mänsklig attityd, och det behöver vi ju nu naturligtvis då utveckla hos många fler i världen som har fått levt i en skyddad verkstad, säger jag då, på det sättet.
Men alltså två andra grejer här då, alltså ett, du bara så här, då tänkte jag på vad Nelson sa, och då pratar du om Nelson Mandela på första namn basis. Nelson Mandela sa till mig, sa du förut. Det är ja. Inte många människor som bara kan ha den här. Ja, Nelson Mandela sa till mig en gång.
Name dropping liksom.
Den gick bara så obemärkt förbi, jag skulle plocka upp den. Och sen att om det nu hade blivit en annan liksom utfall av det här, så skulle du kunna ha varit då Maria Kristina Turner Ill
Al-Attiyah.
Ja.
Det skulle kunna vara namnet under några veckor.
Ja, under några veckor. Men där ser vi också att lösningsfokus hos motorsporten för att heta väger in, den löser vi bara. Det är ett givande och ett tagande. Det känner jag generellt för hela motorsportsfamiljen. Och nu för 2 veckor sedan här så hade vi ju en motorsportmässa i Karlstad. Det var fritt inträde. På en lördag mellan, vad var det, 10 och 17 kom det 5 000 människor i nöjeshallen i Karlstad. Och Susanne Valfridsson då också, en dotter till en Valfridsson som hållit på med motorsport. Alltså när en ser den här familjen som motorsporten står för, och helt plötsligt så, hon är ung, hon har inte kört några biltävlingar på det sättet hon arrangerade, men historien finns kvar. Det var, alltså alla ställer upp och åker dit, stöttar, bjuder på sig själv, och du träffar alla generationer där på en dag liksom. Fantastiskt. Och det är ju det jag är mest stolt för, att vi löser saker i motorsportfamiljen. Det är den känslan jag har.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man blir väldigt, väldigt nyfiken på. Det är så här, jag hade ju en plan när vi satte oss här att man skulle liksom kronologiskt ta sig fram till de här ställena, för att det finns ju en hel del fram till dina racingdagar med Jutta Kleinschmidt. Men att prata med Tina Törner, det är gasen i botten, det är plattan i mattan direkt här. Så köttar vi ut i öknen och lite liksom sladdar omkring i historien. Är det möjligt att göra ett försök att gå tillbaka? För jag tänker att jag är lite nyfiken på hur det var fram till den här liksom peak av karriären där mellan liksom 99-2008 kanske sådär.
Vad så fick du börja kanske?
Ja, men hela vägen från början. För att bara det beslutet att börja då som tjej, kvinna, att ta sig in i bara i Sverige från början. Hur började alltihopa?
Jag började som kartläsare åt min kille. Så jag var kär och galen. Och då när han är kär och galen,
och han körde rally.
Och han körde rally. Och då blev jag kartläsare åt honom och allt i all, och jobbade med sponsorer. Och han kunde inte så mycket engelska, så det var ju praktiskt då. Och det var inte så många killar som kunde engelska. Och då när han började på tävla internationellt så behövde han ju någon som kunde prata och fixa och grejer och så här. Så att på det sättet kom jag in i rallysporten.
Men var det från ingenstans, eller fanns det motorintresse från början före där liksom? Eller var det bara så, aha, han gillar rally, då kan ju väl jag läsa kartan.
Nej, så lär du det, eller hur? Vet, du, nu pratar du Värmland. Här ja, det har vi var det motorsport i blodet. Jag har pratat
lite förutfattat, så känns det som, lite förutfattat så känns det som, alltså motorsport och dansband.
Ja, det stämmer vad hela historien säger. Vi gillar dansband och vi håller på med rally.
Men hur var det då i början? Först, alltså, vi har varit inne på liksom Saudiarabien 2010, men Sverige 80-tal, 90-tal måste ju också varit, ja, alltså, något annat än vad det är idag.
Så att det var något annat. Jag var faktiskt ute i Karlstad då på den här motorsporteventet som var. Och på kväll där sen så skulle vi ut. Och då var vi på, trot eller ej, det finns någon nattklubb typ i Karlstad. Det trodde jag inte ens. Men då, 1988, när jag och Lars-Erik gjorde våran internationella... jag gjorde mitt första och största misstag. Det stod i varenda tidning. Och det året körde också... Eller var kungen där? Och jag träffade kungen för första gången i den där nattklubben där på Svenska rallyt. Och det kommer jag tillbaks för nu. I år, alltså 2023. Och då tänkte jag så här, men herregud, finns det här kvar? Men det rallyt då 1988 kommer jag ju ihåg då på grund av att jag gjorde det här misstaget. Vi ledde våran klass, låg 3 totalt, hade slöttats in bland alla grupp B-bilar. Alla skrev ju om det, och så gjorde jag en felklockning där på kväll. Så var på varenda framsida i Aftonbladet, Expressen, Sportnyheter. Ni vet, på den tiden var det ju inte så många kanaler. Och varenda en kände ju till mig. Så, och kungen kom och klappade på axeln och stackars dig, typ. Oj, 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 det enda fruntimret där fram. Du vet, jag både gråt och spydde och trodde aldrig att jag skulle uppleva nästa dag. Och sen Lars-Erik och jag åker ut. De intervjuar Lars-Erik där på morgonen och säger liksom, vad tänker du nu när det här har hänt? Och då så säger han, jag har inga kommentarer, fråg högerstorn vad vi ska göra de här kommande dagarna. Och sen åkte vi, ja, vi åkte så fort så jag vet inte att Newtons lag ens hängde med. Men i alla fall blev vi trea, tog tillbaks där vi och vann våran klass. Och sen i och med det fick vi ju, jag menar vartenda internationellt team hade ju sett och läst om det här. Och den här uppåkningen. Så jag blev ju ett känt namn bland fabriksteamerna på det sättet. Som den enda tjejen då där i toppen gör det här. Sen står upp för det, kommer tillbaks och så liksom kan fira på söndag kväll. Så att det tror jag var... Du hamnar på radarn hos väldigt många, på, om vi nu säger på ett olyckligt sätt. Men för mig som kartläsare så var det ju, alla visste helt plötsligt vem Tina Turner var.
Och det var då det liksom började, då märkte man att här finns det kartläsarkvaliteter, ja, som är något utöver vanliga, som sen tog det vidare då till att köra de här liksom internationella stora klasserna.
Ja.
Och Dakar var ju då, alltså nu är ju Dakar, förlåt mig då alla Dakar-älskare, om det finns någon som lyssnar på den här podden, det är ju något annat nu än vad det var då.
Ja, alltså,
då var det ju liksom, det var ju stort och rapporterades överallt. Och Dakar nu, det heter ju Dakar, men det har ju inte så mycket med liksom Dakar, som är väl, nu sett mina geografiska kunskaper på prov här, men det är väl huvudstaden i Senegal.
Ja.
Och man körde från början från Paris till Dakar. Mm. Det var väl det som var grejen.
Tänk att jag faktiskt startade i Paris.
Mm. Ja. Och det är så det ska vara.
Ja, men sen har de ju flyttat det där. Det gick ju från Paris till Dakar och sen var det ju faktiskt för farligt. Så körde man det i Afrika och sen var det ju för farligt. Så vid ett tillfälle fick man faktiskt ställa in alltihopa för att det var pirater och grejer på
ökenpirater.
Väg.
Ökenpirater. Ja, det är ett ord som är jävligt coolt alltså.
Ja, och sen drog man därifrån vidare. Där,
så jag vet varför.
Ah.
Va? Berätta.
Ja, men det var ju de åren innan de sköt dem. Det var ju då 2008. Då blev det inställt för att det eskalerade. Två år före hade vi varit kidnappade första år i Mauritanien. Sen var vi kidnappade i Mali. Nu kommer jag inte ihåg vad stan heter där. Det var ett flygfält där. Då var vi kidnappade där, blev utflögna på ett ryskt Antonov, fick sätta i veckor hos Gaddafi på en himla militär anläggning i Algeriet. Så ja, både jag och Colin, jag åkte med Colin en år med
Colin McRae,
ja, Colin McRae,
säga,
förlåt.
Legendarisk, ja. Och framliden, ja.
Och Ari Vatanen första året, som vi, då hade vi AK-47 mot tinningar och fick köpa oss loss för $100 varas för att vi skulle få åka, och sen så sköt de efter oss med automatgevär.
Men vänta lite, du fick pröjsa $100 för att du skulle få åka. Var dök de här människorna upp där?
De bara kom efter vi hade åkt in i Mauritanien. På den tiden fanns det ju ingen alltså, du vet, oj, 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 oj. Vi åkte ju på vinst och förlust. Det var ju inga säkerhetssystem. Och rullade vi eller körde i kast, kom vi inte ut och kunde sätta på den här nödbalisen, vet du, då kunde du vara borta i flera dagar innan någon hittade dig.
Men alltså, vad i helvete?
De dök bara upp i Mauritanien och körde i kapp er då?
Nej, de stod bakom kullerna där. Så när vi kom som första bil, det fanns ju ingen säkerhet där. Så bara talade de om, drog in AK-47 genom dörrar och sa det att vill ni åka här så money, money.
Det var liksom...
Och då pröjsade ni liksom och ja, kunde åka vidare direkt, eller?
Ja, det kunde vi mer. Så de ville bara ha pengar. Och så var det första året. Andra året la de ut miner, så våra servicebilar blev ju bortskötna med halva bakdel. Och vi fick ju sätta mitt i ett minfält i två dagar innan vi fick sådana här minsökare som kom. Sen när vi väl hade kommit då till Mali, då vet ni, la de miner runt hela flygfältet så ingen kunde åka ut. Så då skickade Ryssland en stor jäkla Antonov. Och där lastade vi in lastbilar och så kom flygplan så vi fick flyga. Och sen så öppnade Kaddafi sin luftrum, så där damp den här ner med alla våra bilar och oss. Och så fick vi sitta där tills de hade organiserat sig igen på en militärkamp hos Kaddafi.
Men var det hela teamet då som de plockade?
Ja, hela rally.
Hela rallyt. Mm.
Men alltså, det här var liksom en del av kalkylen man gjorde i sitt huvud innan man drog ner och bara, ja, jag vet ju att det här innebär ju, ja, det är en fysisk utmaning och vi sportsligt så handlar det om det här. Sen kan det komma lite pirater och det blir miner och bilen kanske sprängs och någon kanske alltså, vad fan?
Ja, det är kanske var det här med? Nej, det var inte med i planeringen, men det är ju sånt som hjärnan fick lära sig att hantera allt eftersom. Det här, i Afrika kan vad som helst hände. Och i och med på den tiden när vi inte hade digitaliseringen, du hade inga connections, vi hade ju bara radioapparater om du var i närheten av någon som hade någon sänd. Alltså, och vi hade ju sådana spotterplan som låg uppe för att de skulle flyga över rally för att få kontakt. Men du vet, vi körde ju sträckor som var 120 mil långa. Och på den tiden sådana där små plan som då flög över en. Så du vet, det var, åh herregud, oj, oj, det var ju rena High Chaparral.
Men alltså, det här känns ju då när man kan, när man har när tid har gått och man kan titta till ja, men jag tänker bara, det här är ju en sån grej på samma sätt. Alltså man tänker tillbaka, vad fan tänkte man med då? Alltså på samma sätt som jag har sagt det här säkert någon gång förut i podden, att man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm och tänkte att det här är väl en bra idé, att det här ska jag stå och stoppa puckar utan någon hjälm i ansiktet och kan liksom folk skjuter som dårar. Det är också, det är så här, det är ju så sjukt och idiotiskt. På samma sätt är det ju att man bara, ja, men vi kör väl en racingtävling utan att någon kan liksom hålla koll på våra förare som ändå är så här personer från alla länder i hela världen. Vi kör dem bara rätt igenom utan kontroll eller koll i de här livsfarliga jävla områdena.
Men karta och kompass bara, kommer du fram så kommer du fram, annars ja, så hämtar ja, vi så dig en annan dag.
Du vet, det blev ju påställt. Ett år var ju han prins, du vet, från Monaco med och skulle köra då. Och den vet
prins Albert.
Albert, ja. Den vinglade ju bort sig med sin kartläsare och var ju bort i 3 dagar. Så vi fick ju stanna rally. Alla skulle ju ut och söka efter den där prinsen. Den blev ju bort i någon sån där afrikansk by, vet du. Och kartläsaren hade inte så med kunskap och visste väl inte. Ja. Det var alltså, som är roligt det är med så... detta Dakar.
Ja, men det är så sjukt. Och att Dakar blev din grej. För sen var det då när ni var första kvinnliga duon på podiet 99, körde ni Mitsubishi Pajero Evolution?
Yes.
Får du några varma känslor när man drar upp den gamla bilmodellen? Eller?
Absolut.
Och sen året efter körde du med Jutta igen. Då blev ni femma, ja. 2000. Mm. Och då hade ni ju, det var ju liksom första, så det var ju inte som en snöplog, utan det var ju som en liksom... Ni sprängde liksom upp så att det fanns lite yta för, liksom, ja, för kvinnor framåt. Sen året efter, då vinner Jutta utan Tina.
Ja, då åkte jag med...
Hur var det för dig?
Jo, nej men... Alltså, Jutta var ju att hon skulle navigera, hon älskar Dakar. Men alltså, jag var ju lite kluven där i början. Jag kom ju från VRC. Fick då ett erbjudande om att åka med Citroën tillsammans med Thomas Rådström. Och min genuina bakgrund är ju VRC-rally, Svenska rallyt, ni vet, här i Karlstad, Värmland, runt om i världen. Så när jag fick den chansen att kliva för att åka VRC, så ja... Det för mig personligen var ju liksom det där målet som jag hade bestämt mig för att ta med Lars-Erik, att vi skulle vinna VM. Och med Citroën så såg jag en möjlighet med Thomas att kunna göra det.
Och sen körde du med då. Du nämnde ju jag då som född 89 tv-spelare och som ändå så här genuint sportintresserad som svalde den sporten man fick på liksom 90-talet. När du nämner Colin utan att säga Colin McRae som är en av de liksom mest legendariska racingpersonerna alla kategorier nästan känns som för mig. Som du körde med 2004-2005. Hur var det då? För han var ju, då var ju han som störst liksom.
Jo, men Colin och jag hade ju känt varandra sedan 1990 och var ju... Vi kan väl säga att Colin och Tina var Bonnie and Clyde i motorsporten. Det fanns ju ingenting som vi inte gjorde, som vi inte provade, som vi inte häxade med, hetta på, du vet, pranks hela tiden med alla andra. Så vi två var ju de där never ending story. Så jag tror inte att för motorsporten var det nog inget konstigt att vi navigerade till att få tävla med varann.
Men det var en sån jäkla dunderduo där och då alltså. Colin McRae, det känns som att han så här är, det är såklart inte så här, men för mig känns det som att tack vare Colin McRae så finns Subaru idag.
Men så är det, absolut
alltså, Subaru, men det... Impreza, kan det vara den
Impreza, ja.
Det,
liksom,
det vet man om bara för att, tack vare honom.
Jajamän,
helt säkert. Bara fundera på alla de här åren då när du kör med Colin McRae och du kör Dakar och det, då är ditt namn ganska känt för en viss del. Men namnet Tina Turner, det ger ju också andra associationer. Hur många gånger har du klivit in någonstans och bokat någonting eller varit någon Tina Turner och folk har trott att du har varit den andra?
Ja, det har hänt så många gånger. Och du vet, hotell har jag fått sviter på och blivit hämtad med limousin och fördelar när jag ska boka saker. Jag har ju aldrig haft nej någonstans i världen. När jag ska boka tickets på något ställe eller en restaurang på en kväll. Oh, this is Tina Turner. Oh yes, how many? Så det har ju varit superbra. Så, och sen...
Och när,
så,
du,
ja.
När du kommer då, vad säger de då?
Nej, de vill ju, de tycker att det är lite... Oh, wait, but are you, no, we have a booking for... Yes, I'm Tina Turner. Och de bara, oh, yeah, okej. Så att, nej. Så det har bara varit positivt på alla sätt. Men jag lyckas inte att träffa henne.
Den andra tiden? Ja, jag tänkte hur många gånger det har hänt henne att hon har gjort en bokning och de bara okej, är det legendary, vad heter det, läsare på engelska?
I Schweiz cool har de faktiskt det. Därför vi bodde ju på varsin sidan om Zürich. Så att när jag ringde sen efter det här blev liksom uppdagat och det hade stått i tidningar och det var lite så, så frågade de faktiskt, is it the singer or the co-driver? När den ringde till Bureau Lac.
Snyggt. Men du, nu pratar... Nu pratar vi om jättemycket om vad som har varit och så vidare. Men idag, vilken kontakt har du med rallysporten idag? Eller med FIA?
Om vi säger så här då, 2015 var ju jag den också igen då som hängde ut hakan och tyckte att FIA skulle börja med en hållbarhetstänk och att vi är tvungna att vara med och hjälpa bilismen och gå i bräschen för att sänka CO2 och trafikolyckor och sådär. Och så jag har jobbat med en svensk AI-utveckling för Greater Than, där då en artificiell intelligens med indata då från hur bilar körs, vart de körs, när de körs, om vi säger Google Maps typ, eller ja, när du har den här i vägvisaren. Och det gjorde ju att tillsammans med FIA så startade vi FIA Smart Driving Challenge som jag ledde som race director från 2015 egentligen, men officiellt med FIA där 2018. Och sen ledde jag det fram här nu till, inte för så länge sedan. Och det är jätteroligt. Det är den produkten som faktiskt är med på COP28 nu i Dubai. Där FIA som enda, om vi säger sportorganisation, har bidrat med en produkt som verkligen kan mäta och kommer att hjälpa nu i den här nya rapporteringen som alla företag ska ha. Vad gör vi? Har vi bilflottor? Hur påverkar vi? Hur visar vi dig poäng att vi sänker CO2 och tar hållbarhet på rätt sätt. Så att det har fått varit med sjösätt, dreve och är ju naturligtvis stolt mamma nu när de levererar det på COP28.
COP28, bara för att förtydliga, det är något slags stort miljökonferens, klimat, vad man nu ska kalla det.
Det är ju för där
alla
världens toppolitiker träffas för att skapa framtid. En hållbar framtid.
Och vad var det här? Jag fattade inte riktigt vad det var.
Det är ett mätinstrument, fast FIA, vi gjorde till en tävling. Så att vi korar nu i Dubai världens smartaste förare som då i sin körstil minskar sitt CO2-utsläpp. Eller då minskar och får batteri och håller längre när det gäller laddhybrid eller bilar, elbilar.
Så att jag ska köra min bil mer klimatsmart, så att vi alla människor ska kunna köra våra bilar mer klimatsmart och på så sätt minska klimatutsläppen.
Ja, just det. Och du var ju med när vi presenterade det här, Anna, då, när all, och vi har ju alla VRC-förare och förare som är ambassadörer för det här. Och det är FIAs enda... Det är ju ett mästerskap i FIA. Det är ett FIA-mästerskap tillsammans med Formel 1 och med rally-VM och rallycross-VM. Så är FIA Smart Driving Challenge ett av de 5 priser som delas ut varje år. Så att det har ju fått en hög ställning liksom så. Men också just det här att motorsporten har gått i bräschen för någonting som nu företagare faktiskt kan använda på sina bilflottor för att kunna göra den här rapporteringen om hur vi påverkar och sänker och arbetar med vårat klimatavtryck.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, följer du någon motorsport idag på något sätt?
Ja, jag svenska, följer
eller
nästan allt.
Eller Formel 1, eller?
Jag har nästan allt. Jag tittar, följer, ser. Absolut,
allt. Det är
ja.
Bra, det är klart, tydligt
det,
svar.
Det är
jag följer
crush,
allt.
Det är Extreme E, det är rally, det är, ja. Vad är det jag inte följer?
Saknar du den aktiva tiden på något sätt? Har du funderat på någon comeback?
Nej. Därför att jag vet att jag har så många skador i kroppen, och det var egentligen ett agreement med min doktor också. När vi testas ju varje år, och när du ser att du inte kan bygga muskelmassa. Jag har gått in i klimakterie, jag kan inte bygga lika mycket muskelmassa. Jag har skavanker i både nack och rygg, höfter, från de här rullningarna, haft 17, 27 olika massa G genom kroppen. Och när du inte kan bygga muskler som håller upp benstommen, och benstommen då blir så blir det helt enkelt ett då blir risken större. Och jag kände 30 år, då kan jag nog göra något annat nu och bidra till sporten på andra sätt.
Det är ändå lite intressant, alltså du pratar om en rullning med 27G som om det vore liksom jag som halkar ner för trappan i tunnelbanan.
Ja, du vet, en får lite andra premisser. Det är ju det som är så bra med våra hjärnor, att de formas utifrån den miljön den är. Så att om man skulle ha levt i en annan miljö, det är ju det där, precis som du säger, han har varit superstörligt. Men i våran miljö så 17G genom kroppen när du har ett komplett stopp från 180 km i timmen. Ja, det är en del av vardagen.
Det är otroligt alltså. Vilken ära det har fått vara, och liksom, det känns som att man har varit med och tumlat runt här i Tina Törners liksom full gas framåt här.
Centrifug.
Ja.
Jag tror jag måste sätta mig och processa det här samtalet som vi har haft nu. Det tar nog någon timme eller två.
Ja, det har varit jättekul och annorlunda att bara få åka med. Nu, det känns som att här har jag fått vara, inte co-driver. Jag har suttit i baksätet, du Anna har suttit i liksom framsätet. Vi har bara åkt med dig här, vad härligt det var.
Det är fantastiskt.
Ja, men tack ska ni ha, jättekul att ni också vill, att ni vill ha mig med i Platta i matta-podden.
Ja, som jag sa när vi började, om det är någon som inte liksom kör formelbils racing som ska med, så är det Tina Törner först av alla. Så vi och alla våra lyssnare, tackar så himla mycket för att kartläsningslegendaren Tina Turner var med i Plattan i mattan. Du, vad väntar för dig nu den här dagen som kommer här då?
Ja, den här dagen ska vi har just haft en nyanställning här på Edanesågen och jag ska käka lunch med dem. Det är ju så här, sen jag har också, när vi gör nyanställningar så ska har de respektive, de välkomna första dagen. Så att de får lära att känna teamet, företaget, se vart respektive ska arbeta.
Så fan, vilken bra att, grej.
Ja, det är också det här inkluderingen som vi har. Och på söndag ska vi ha en julfest, så det har jag på att arrangera. Så att det är många nya saker som jag tycker berikar mitt liv på ett annat sätt. Många frågar ju varför du liksom slutade eller vad var det som gjorde. Men jag kan ju säga att de här 30 åren när jag har bott utomlands och nu får komma hem, mamma lever fortfarande, jag har utbyte med mina syskonbarn, på helgera har jag familjen. Det har gett mig ett sånt, om vi säger privat mervärde, eller det här att du kan vara med en lördag på en motorsportevenemang i Karlstad, som jag aldrig har kunnat varit under åren. Så att jag har ju fått liksom ett nytt liv på ett annat sätt, som många tycker, ja men gud, våran vardag. Och jag bara, wow, hur fränt är inte det här? Och jag går till samma jobb och jag kommer hit på morgonen och du träffar ditt nya team. Och jag tror att igår när jag kom in här med, du vet, klockan 7 på morgonen och kvittrar, och de satt där nere och tog emot mig där, lastbilar att ta sig emot när de ska hämta lass här med virke, och de bara bröt ihop och så sa de, vad är det du äter på Mara? Hur kan den älska liv? Hur kan den vara så positiv varje dag? Ja. Men jag tror att igen då, det här med att du liksom får vara med och skapa världens bästa arbetsmiljö, du får vara med och precis som i motorsporten få alla att bestämma sig för och ville vara del i det. Det är nog den finaste liksom, som jag får tillbaka, även om de tycker jag är stöllig ibland, men jädrar vad vi ska ha roligt på den här arbetsplatsen. Precis som vi hade i motorsporten.
Hur fan så fint. Tack så jättemycket, Tina Hörner, för att du var med.
Tack ska ni ha.
That was a fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris?
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Save my balls. Man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.